Du lyssnar på Maffiabröder av Nicholas Pileggi i översättning av Gösta Zetterlund, uppläst av mig, Carl Greder. Introduktion. Tisdagen den 22 maj 1980 gjorde en man vid namn Henry Hill det som för honom framstod som det enda vettiga. Han bestämde sig för att försvinna, upphöra att finnas till. Han satt i Nassaus distriktsfängelse på Long Island och hade en livstidsdom i en omfattande narkotikahärva att se fram emot. De federala åklagarna frågade ut honom om hans roll i rånet mot det tyska flygbolaget Lufthansa, där bytet blivit 6 miljoner dollar, det största kontantbytet någonsin vid ett rån i Förenta Staterna. New York-polisen stod i kö bakom de federala åklagarna för att fråga ut honom om de 10 mord som följt på Lufthansa-rånet.
Justitiedepartementet ville tala med honom om hans anknytning till ett mord som också berörde Michele Sindona, den fängslade och dömde italienska finansmannen.
Specialstyrkan för bekämpande av den organiserade brottsligheten ville höra allt han visste om de basketbollspelare vid Boston College som han mutat i en komplott med uppgjorda matcher. Representanter för skattemyndigheterna letade efter lådor med automatvapen och stridsvagnsminor som han låtit stjäla från ett vapenförråd i Connecticut. Distriktsåklagaren i Brooklyn ville ha upplysningar om ett lik som hittats i en kylbil och som varit så djupfryst att det tagit 2 dagar innan det tinat upp tillräckligt mycket för att möjliggöra en obduktion. När Henry Hill hade anhållits bara 3 veckor tidigare hade det inte varit någon första sidenyhet. Det blev inga stora rubriker och inte heller några inslag i tv-nyheterna. Arresteringen av honom var bara ännu ett av de dussintals lätt överdrivna knarktillslag i mångmiljondollarklassen som polisen gör varje år i sin jakt på berömmande skriverier. Men med arresteringen av Henry Hill hade man fått ett omåttligt värdefullt byte. Hill hade växt upp inom maffian. Han var bara en enkel man ur de djupa leden, men han visste allt. Han visste hur alltihop fungerade. Han visste vem som smorde maskineriet. Han visste bokstavligen talat var liken låg begravda. Om han talade så visste polisen att han kunde ge dem nyckeln till dussintals åtal och fällande domar. Och även om han inte talade, visste Henry Hill att hans egna vänner skulle ta livet av honom precis som de tagit livet av så gott som alla som varit inblandade i Lufthansa-rånet. I fängelset fick Henry höra nyheterna. Hans egen beskyddare, Paul Vario, den 70-årige maffiaboss i vars hem Henry hade uppfostrats från barnaåren, var färdig med honom. Och James, gentlemanna Jimmy Burke, Henrys närmaste vän, hans förtrogne och kompanjon, den man han smitt planer och fifflat ihop med sedan han var 13, var ute efter att mörda honom. Under dessa omständigheter fattade Henry sitt beslut. Han anslöt sig till justitiedepartementets federala program för beskydd av vittnen. Hans fru Karen och deras barn, Judy, 15, och Ruth, 10, upphörde att existera samtidigt med honom. De fick nya identiteter. Det bör kanske sägas att Henry Hill hade det en aning lättare att försvinna än en vanlig medborgare, eftersom de faktiska bevisen för hans existens var utomordentligt tunna. Hans hem ägdes formellt av svärmodern. Bilen var registrerad på hustrun. Hans försäkringsbevis och körkort, han hade flera av varje, var förfalskade och utställda på fiktiva personer. Han hade aldrig röstat och han hade aldrig betalat skatt. Han hade aldrig flugit under eget namn och fanns alltså inte i något passagerarregister.
Faktum var att det enda skriftliga bevis som fanns på att Henry Hill verkligen hade existerat, utöver hans födelseattest, var hans straffregister. Den förteckning över arresteringar som börjat när han redan som ung pojke blivit lärling hos maffian.
Ett år efter Henry Hills arrestering kontaktades jag av hans advokat. Enligt honom letade Hill efter någon som kunde skriva hans biografi. Vid den tidpunkten hade jag under större delen av min tid som journalist skrivit om personer inom den organiserade brottsligheten.